Andra Samuelsboken, kapitel 1. När Saul hade dött återvände David till Siklag efter segern över amalekiterna. Han stannade där i 2 dagar. Den 3:e dagen kom en man från Sauls läger med kläderna sönderrivna och jord på huvudet som tecken på sorg. Han föll ner inför David i djup vördnad. "Var kommer du ifrån?" frågade David. "Från Israels armé," svarade mannen. "Vad har hänt?" frågade David. "Berätta." Mannen svarade: "Hela vår armé flydde. Tusentals män ligger döda och skadade på fälten, och Saul, hans son Jonathan, är döda." "Hur kan du vara så säker på det?" "Jag råkade vara på berget Gilboa. Där såg jag Saul vila sig mot sitt spjut medan fiendens vagnar närmade sig honom. När han såg mig bad han mig komma fram till honom. 'Vem är du?' frågade han mig. 'En amalekit,' svarade jag. 'Kom och befria mig från mina plågor,' tiggde han, 'för jag har inte långt kvar ändå.' Då dödade jag honom, för jag visste att han inte skulle kunna överleva. Sedan tog jag hans krona och hans armband för att överlämna till dig, herre." När David och hans män hörde de dåliga nyheterna slet de sönder sina kläder i sorg. De fastade, grät och sörjde hela dagen över Saul och hans son Jonathan och över Herrens folk och över Israels soldater, som alla hade dött den dagen. Sedan frågade David den unge mannen som hade kommit med nyheterna: "Var kommer du ifrån?" Han svarade: "Jag är en amalekit och lever här som en främling." "Hur vågade du lyfta din hand mot Guds utvalde kung?" frågade David. Han kallade på en av sina soldater och sa: "Döda honom." Soldaten gjorde som David befallt och amalekiten föll ner död. "Du får skylla dig själv," hade David sagt till honom, "för du har ju erkänt att du dödade Guds smorde kung." Sedan sjöng David en sorgesång över Saul och Jonathan, och efteråt befallde han att folket i Israel skulle lära sig sången. Den upptecknades i den redliges bok. "O Israel, din stolthet och glädje ligger slagen på höjderna. Mäktiga hjältar har fallit. Låt inte filisterna veta. Avslöja inget i Gatt och Askelon, för att inte alla där ska skratta av skadeglädje. Du, Gilboa berg, jag önskar dig varken dagg eller regn eller skördar på dina sluttningar. Där har den mäktige Saul dött. Hans sköld är ej längre smord med olja. Varken Jonathans båg eller Sauls svärd återvände otillfredsställda från slagfältets blod och kampen med mäktiga fiender. Saul och Jonathan, så älskade och ärade i livet, tillsammans även i döden. Israels döttrar, gråt över Saul, som klädde er så vackert i schalakan och guld. Mäktiga hjältar har fallit i striden. Jonathan ligger slagen på stridsfältet. Jag sörjer dig, Jonathan, min bror. Du var mig så kär. Din broders kärlek och vänskap var mer för mig än kvinnors kärlek. De mäktiga har fallit och vapnen är krossade." Kapitel 2. Efter en tid frågade David Herren: "Ska jag flytta tillbaka till Juda?" Och Herren svarade: "Ja." "Till vilken stad ska jag flytta?" Herren svarade: "Till Hebron." David flyttade då dit med sina båda hustrur, Ahinoam från Israel och Abigail, Nabals änka från Karmel. Han tog också med sig sina män och deras familjer dit. Styresmännen i Juda kom till Hebron. De smorde David med olja och krönte honom till kung över hela Juda. När David hörde att männen i Jabes i Gilead hade begravt Saul, skickade han dem detta budskap: "Herren ska välsigna er för den heder ni visat mot er kung. Herren ska vara trofast mot er och belöna er, och det ska jag också göra, därför att ni handlat som ni gjort. Fortsätt att vara starka och modiga. Saul är död, men Juda har smort mig till er kung." Men Abner, Ners son och Sauls befälhavare, hade gått till Mahanaim för att kröna Sauls son Isboset till kung. Isboset blev kung över Gilead, Asur, Israel, Efraim, Benjamins stam och resten av Israel. Han var 40 år gammal när han blev kung, och han regerade Mahanaim i 2 år. En dag ledde Abner några av Isbosets trupper från Mahanaim till Gibeon. Joab, Serujas son, ledde Davids trupper, och de möttes vid Gibeons damm. Där slog de sig ner mitt emot varandra på var sin sida om dammen. Sedan föreslog Abner Joab: "Vi låter några av våra män mötas man mot man." Joab gick med på det. och 12 män utvaldes från var sida till en strid på liv och död. Var och en grep sin motståndare i håret och stack sitt svärd i hans sida. Alla dog. Platsen har sedan dess kallats Svärdsåken. De två arméerna började sedan att bekämpa varandra. Striden blev hård, men Abner och Israels män besegrades av Joab och Davids trupper. Joabs bröder Abisai och Asael var också med i striden. Asael kunde springa snabbt som en hjort och han började förfölja Abner. Han stannade inte för något utan fortsatte med blicken hela tiden fäst vid Abner. Abner vände sig om och ropade: "Är det du, Asael?" "Ja, det är det," ropade Asael tillbaka. "Jaga någon annan, ta någon av de yngre," skrek Abner. Men Asael fortsatte att förfölja honom. Då ropade Abner: "Ge dig iväg härifrån. Jag skulle aldrig kunna se din bror Joab i ögonen om jag var tvungen att döda dig." Men Asael vägrade vända om, så Abner genomborrade honom med bakänden av sitt spjut. Det gick rakt igenom hans kropp och kom ut i ryggen. Asael föll till marken och dog omedelbart. Alla stannade upp när de passerade platsen där han låg. Nu började Joab och Abisai jaga Abner. Solen höll just på att gå ner när de kom till Ammakullen nära Gia, längs vägen till Gibeonöknen. Abners trupper från Benjamins stam grupperade sig på kullens topp och Abner ropade ner till Joab: "Måste vi fortsätta att döda varandra i evighet? Hur länge ska du vänta innan du befaller dina män att sluta döda sina bröder?" Joab ropade tillbaka: "Jag svär vid Gud att om du inte hade sagt något skulle vi ha fortsatt ända till morgonen." Han blåste i sin trumpet och hans män slutade jaga Israels trupper och striden upphörde. Den natten återvände Abner och hans män genom Hedmarken och över Jordanfloden och de marscherade utan uppehåll ända till Mahanaim. Joab och hans män återvände också hem, men när de räknade styrkorna saknades bara 19 man förutom Asael. Men själva hade de dödat 360 män från Benjamins stam som hade varit med Abner. Joab och hans män tog med sig Asaels kropp till Betlehem och begravde honom bredvid hans far. Sedan gick de hela natten och nådde fram till Hebron i gryningen. Kapitel 3. Detta var början till det långa kriget mellan Sauls anhängare och Davids. Davids ställning blev allt starkare, medan motståndarnas inflytande avtog. David fick flera söner medan han bodde i Hebron. Den äldste hette Amnon. Och Ahinoam från Israel var mor till honom. Hans andra son hette Kilab, och det var Abigail, änkan till Nabal från Karmel, som var hans mor. Den tredje sonen hette Absalom. Hans mor hette Maka, och hon var dotter till kung Gesur. Den fjärde sonen föddes av Haggit och hette Adonia. Abital födde Sefatja, och Egla födde Jitream. Allt eftersom kriget fortsatte stärkte Abner sin position bland Sauls efterföljare. Han utnyttjade sin ställning och låg med Rispa, en flicka som varit en av Sauls bihustrur. När Isboset anklagade Abner för detta blev Abner rasande. "Är jag en judisk hund som du kan behandla hur du vill?" skrek han. "Är detta min belöning? Efter allt vad jag har gjort för dig och för din far genom att inte förråda dig till David så anklagade mig för en kvinnas skull. Gud får straffa mig om jag inte gör allt jag kan för att ta riket från dig. Hela vägen från Dan till Beerseba. Och ge det till David precis som Herren har förutsagt." Isboset vågade inte säga ett ord till om saken. Han blev rädd för Abner. Då sände Abner budbärare till David för att föreslå en överenskommelse. Mot en viss belöning var Abner villig att överlämna hela Israel till David. David svarade: "Det ska väl kunna gå, men jag vill inte förhandla med dig om du inte tar med dig min hustru Mikael, Sauls dotter." David sände sedan följande besked till Isboset: "Ge mig tillbaka min hustru Mikael, som jag köpte för 100 döda filister." Då lät Isboset hämta henne från hennes man Paltiel, som gråtande följde henne ända till Bahurim. Där befallde Abner honom att återvända hem. Under tiden rådgjorde Abner med Israels ledare och påminde dem om att de under en lång tid hade velat få David till kung. Han sa till dem: "Nu är det dags, för Herren har sagt. Det är David som jag ska använda för att frälsa folket från filisterna och alla andra fiender." Abner talade också med ledarna för Benjamins stam. Sedan gick han till Hebron och rapporterade för David om förhandlingarna med Benjamins och Israels folk. 20 män följde med honom dit. och David ordnade med en fest för dem. När Abner gick därifrån lovade han David: "När jag kommer tillbaka ska jag sammankalla hela Israels folk och de kommer att välja dig till kung som du så länge önskat." Då garanterade David Abners säkerhet och lät honom återvända. Men strax efter det att Abner hade gått kom Joab och några av Davids män tillbaka från en plundringsfärd och de hade mycket byte med sig. Joab fick reda på att Abner just hade varit gäst hos kungen och återvänt oskadd. Han rusade in till kungen och ropade: "Vad har du gjort? Vad menar du med att låta honom komma undan? Du vet mycket väl att han kom för att spionera på oss och att han planerar att återvända och anfalla oss." Utan att David visste något skickade Joab budbärare för att hinna upp Abner och be honom komma tillbaka. De hann ifatt honom vid Siras brunn och han återvände med dem. När Abner kom till Hebron tog Joab honom åt sidan vid stadsporten som om han ville tala med honom i en rum. Men istället drog han fram en dolk och dödade honom för att hämnas sin bror Asael. När David hörde om detta sa han: "Jag lovar inför Herren att jag och mitt folk är oskyldiga till detta brott mot Abner." Joab och hans familj är de skyldiga, och det ska alltid förekomma spetälska, handikapp, barnlöshet och olyckor i deras familj. Joab och hans bror Abisai dödade alltså Abner därför att han hade dödat deras bror Asael i slaget vid Gibeon. Sedan sa David till Joab och alla de som var med honom: "Riv sönder era kläder, ta på er sorgkläder och sörj över att Abner är död." Kung David följde också med ut till gravplatsen. De begravde Abner i Hebron och kungen och allt folket grät och sörjde. Kungen sjöng en klagosång: "Varför måste Abner dö som en dåre? Dina händer var inte bundna, dina fötter inte i bojor. Du mördades, ett offer för sammansvärjning." Och allt folket grät än en gång för hans skull. Sedan kom han med mat till David, men han lovade Gud att han inte skulle äta förrän solen gått ner. Detta gillade hans folk. Ja, allt David gjorde uppskattades av dem. Den dagen förstod hela folket, både juda och Israel, att David inte på något sätt var skyldig till Abners död. David sa till sina män: "En stor ledare och en stor man i Israel har idag fallit. Och även om jag är Guds utvalde kung så kan jag inte göra något åt dessa söner till Serudja. Men Herren ska låta sin hämnd drabba dessa grymma människor för deras onda gärningar." Kapitel 4. När Sauls son Isboset hörde om Abners död i Hebron tappade han alldeles modet, och detsamma gällde hela hans folk Israel. Två bröder, Baana och Rekab, var ledare för kung Isbosets plundringsstyrkor. De var söner till Rimmon som kom från Berot i Benjamins land. De räknas som benjaminiter men bor nu som främlingar i Gitaim. Jonathan, Sauls son, hade en son som var handikappad i fötterna. Han var 5 år gammal när Saul och Jonathan dödades vid slaget i Israel. När nyheten om detta nådde huvudstaden hade barnets sköterska flytt med pojken. Men hon hade fallit omkull och tappat honom så att han skadade fötterna. Rakab och Baana kom till kung Isbosets hus en dag medan han vilade sig. De gick in i det inre av huset, som om de kommit för att hämta en säck vete. Men istället smög de sig in i kungens sovrum, där de mördade honom och högg av honom huvudet. De tog huvudet med sig och flydde hela natten genom öknen och undkom. I Hebron överlämnade de huvudet till David. "Se här," sa de, "detta är Isbosets huvud. Han var son till din fiende Saul, som försökte döda dig. Idag har Herren gett dig hämnd över Saul och hela hans familj." Men David blev förtvivlad och svarade: "Jag svär vid Herren som räddade mig från mina fiender att jag dödade den man som talade om för mig att Saul var död och trodde sig komma med goda nyheter. Så belönade jag honom. Därför är det inte mer än rätt att jag gör på samma sätt med er som har dödat en oskyldig man i hans eget hus och till och med i hans egen säng. Ni ska utrotas från jorden." På Davids befallning dödade sedan hans män Baana och Rekab. Man högg av deras händer och fötter och hängde upp kropparna bredvid dammen i Hebron. Isbosets huvud begravdes i Abners grav i Hebron. Kapitel 5. Nu kom representanter från hela Israels stammar till David i Hebron och försäkrade honom sin trohet. Vi är dina bröder av samma kött och blod, sa de. Redan medan Saul var kung var det du som anförde oss mot fienden. Herren har sagt att du ska vara en herde och ledare för hans folk Israel. Då ingick David ett förbund inför Herren med Israels ledare där i Hebron. Och de krönte honom till kung över Israel. David var 30 år när han blev kung och han regerade i 40 år. I Hebron hade han redan regerat över Juda i 7,5 år. Han ledde Israel och Juda tillsammans under 33 år. David ledde nu sina trupper mot Jerusalem för att strida mot jebuséerna som bodde där. Du kommer aldrig in här, sa jebuséerna till honom. Till och med blinda och lama kan driva bort dig härifrån. De trodde nämligen att de var säkra. Men David och hans trupper besegrade dem och intog Sions fästning, som nu kallas Davids stad. När budskapet från stadens försvarare nådde David, sa han till sina män: smyg er upp genom vattentunneln och in i staden och förgör dessa blinda och lama jebuséer. Detta är ursprunget till ordspråket: blinda och lama får ej komma in i kungens hus. Sedan gjorde David Sions fästning till sitt högkvarter och han kallade det Davids stad. Han lät bygga upp staden med utgångspunkt från de omgivande terrasserna och byggde vidare in mot stadens kärna. Och David blev allt mäktigare, för Herren, himlens Gud, var med honom. Kung Hiram i Tyrus skickade cederstockar och snickare och murare för att bygga ett palats åt David. David förstod nu att Herren hade gjort honom till kung och rikt välsignat hans kungarike för att visa sin godhet mot Israel, sitt utvalda folk. Efter det att David flyttat från Hebron till Jerusalem tog han sig ytterligare hustrur och bihustrur och fick många söner och döttrar. Dessa söner föddes åt honom i Jerusalem: Samua, Sobab, Natan, Salomo, Jibhar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada och Elifelet. När filisterna hörde att David hade krönts till kung försökte de att ta honom till fånga. Men David fick reda på att de var på väg och gick in till fästningen medan filisterna närmade sig och spred ut sig i Rafaimsdalen. Sedan frågade David Herren: ska jag gå ut och strida mot dem? Kommer du att låta mig besegra dem? Herren svarade: ja, anfall dem, för jag ska låta dig segra. Då gick David ut och stred mot dem vid Baal Perasim och besegrade dem. Herren har gjort det, utropade han. Han gick rakt igenom mina fiender och bröt ner dem som en rasande flod. Därför kallade han platsen Nerbruten. David och hans trupper lade också beslag på många avgudar som hade lämnats kvar av filisterna. Filisterna återvände och spred än en gång ut sig i Refaimsdalen. När David frågade Herren vad han skulle göra svarade han: anfall inte rakt framifrån. Gå runt dem och kom fram från det håll där mullbärsträden står. Anfall när du hör ett ljud som om marscherande fötter i trädens kronor. Det är tecknet på att Herren har berett väg för dig och att han kommer att förgöra dem. Då gjorde David som Herren hade sagt och dödade filister hela vägen från Geba till Geser. Kapitel 6. Sedan samlade David 30 000 utvalda män och ledde dem till Baal Juda för att föra hem arken, som tillhörde himlens herre, han som har sin tron ovanför keruberna. Arken placerades på en ny vagn och hämtades från Abinadabs hem på bergsluttningen, och Abinadabs söner Ussa och Adjo körde den nya vagnen. Adjo gick framför den och David och de andra ledarna i Israel följde strax efter. De viftade glatt med grenar av cypresser och spelade på alla sorters musikinstrument för Herren: lyror, harpor, tamburiner, kastanjetter och cymbaler. Men när de kom till Nakons loge snubblade oxarna och Ussa grep tag i arken för att stödja den. Då upptändes Guds vrede mot Ussa. Gud dödade honom där vid arken på grund av hans bristande respekt för den. Men David blev upprörd över vad Herren hade gjort och kallade platsen Vreden mot Ussa. Och det kallas den än idag. David var nu rädd för Herren och frågade: hur ska jag nu kunna föra hem arken? Därför beslöt han sig för att inte ta arken till Davids stad, utan bar den istället till Obed-Edoms hus. Obed-Edom kom från Gatt. Arken blev kvar hos honom i 3 månader, och Herren välsignade Obed-Edom och hela hans familj. När David hörde hur välsignad Obed-Edom hade blivit på grund av arken, gick han dit och lät hämta den, och den fördes till Davids stad under stort jubel. När männen som bar arken hade gått 6 steg stannade de och offrade en tjur och en gödkalv. David, som var klädd i prästdräkt, jublade och dansade inför Herren av hela sin kraft, medan allt folket under dans, trumpetfanfarer och glada rop förde hem Herrens ark. När processionen kom in i staden såg Mikal, Sauls dotter, hur kung David hoppade och dansade inför Herren, och hon fylldes av avsky mot honom. Arken ställdes in i ett tält som David hade gjort i ordning. Han offrade också brännoffer och tackoffer till Herren. Sedan välsignade han folket i Herrens namn, och alla, både män och kvinnor, fick ett bröd, en russinkaka och en daddelkaka med sig hem. När det hela var över och alla hade gått återvände David för att välsigna sin familj. Men Mikal kom ut och mötte honom och sa föraktfullt: "Så förtjusande Israels kung var idag. Han blottade sig för flickorna på gatan, precis som vilken lösaktig typ som helst." David svarade: "Jag dansade inför Herren, som utvalde mig istället för din far och hans familj och tillsatte mig som ledare för hans folk Israel. Om du tycker att jag bär mig ovärdigt åt, så är det för att jag vill visa min glädje i Herren. Jag är villig att för Herrens skull bete mig som en dåre, till och med om det är förödmjukande för mig själv. Jag kommer ändå att bli respekterad av de flickor som du talade om." Mikal blev barnlös till sin död. Kapitel 7. När Herren slutligen gav landet fred och Israel inte längre var inblandat i krig med de omgivande länderna, sa David till profeten Natan: "Här bor jag, i detta underbara palats av cederträ, medan Guds ark får stå ute i tält." "Gör då vad du har tänkt göra", svarade Natan, "för Herren är med dig." Men den natten sa Herren till Natan: "Säg till min tjänare David att inte bygga ett hus åt mig. Jag har aldrig haft ett hus. Mitt hem har varit ett tält som har flyttats från plats till plats ända sedan jag förde Israel ut ur Egypten. Och jag har heller aldrig klagat för Israels ledare, dessa herdar för mitt folk, och frågat varför han inte byggt mig ett vackert tempel av cederträ. Gå nu och ge detta budskap till David från himlens herre. Jag utvalde dig till att vara ledare för mitt folk Israel, redan när du var en herde och vaktade får ute på ängarna. Jag har varit med dig vart du än gått, och jag har slagit ner dina fiender framför dig. Nu ska jag göra ditt namn ännu större, så att det kommer att bli ärat över hela jorden. Jag har utvalt ett hemland för mitt folk, ett land som de aldrig ska flytta ifrån. Det ska vara deras eget land, där hedna folken inte kommer att plåga dem, som de gjorde när jag tillsatte domar över mitt folk. Och du ska få vila från dina fiender. I kommande generationer ska dina ättlingar regera detta land. Efter dig ska jag sätta en av dina söner på tronen, och jag ska göra hans rike starkt. Han är den som ska bygga ett tempel åt mig, och jag ska bevara hans rike i evighet. Jag ska vara hans far, och han ska vara min son. Och om han syndar ska jag använda andra folk för att straffa honom, men min kärlek och godhet ska inte vika från honom, som den vek från din företrädare Saul. Ja, din familj ska regera mitt rike i evighet." Natan gick tillbaka till David och berättade allt som Herren hade sagt. David gick då in i Herrens tält och satte sig där inför Herren och bad: "Herre, vem är jag och min familj att du har fört oss så långt? Och nu talar du om att ge mig ett evigt rike, förutom allt annat jag fått. Är detta verkligen din väg? Vad mer kan jag säga? Du vet ju hur jag har det. Du gör allt detta bara för att du lovat det, och därför att du vill det. Herre, du är stor och mäktig, och din like finns inte, det vet vi. Vilket annat folk på hela jorden har fått sådana välsignelser som ditt folk Israel? Du har räddat det för att ge ditt namn ära. Du har gjort stora under och befriat Israel från Egypten och dess gudar. Du utvalde Israel till ditt folk i evighet, och du blev vår Gud. Och nu, Herre Gud, gör som du har lovat med mig och min familj. Du ska äras i evighet när du har upprättat Israel som ditt folk och när du har upprättat min släkt inför dig. Du har uppenbarat för mig, du himlens Gud, Israels Gud, att du ska bygga ett hus åt mig. Det är därför som jag vågar be denna bön. För du är verkligen Gud, dina ord är sanning och du har lovat mig dessa goda ting. Gör därför som du har lovat. Välsigna mig och min familj i evighet. Vi ska alltid regera inför dig, för du, Herre Gud, har lovat det. Kapitel 8. Efter detta besegrade David filisterna, kuvade dem och intog deras största stad, som hette Gat. Han besegrade också moabiterna. Vilka av de överlevande som skulle skonas bestämdes genom att de först fick lägga sig ner i rader, sida vid sida. Med ett måttband mätte han sedan upp två längder i raden som dödades, men var tredje längd fick leva och bli Davids undersåtar. De tvingades också att betala skatt. Han besegrade också kung Hadadeser, Rehobs son, från Soba i en strid vid floden Eufrat, där Hadadeser hade försökt att återta kontrollen över sitt välde. David tog 1000 stridsvagnar med 7000 tillhörande soldater i byte och dessutom 20 000 man fotfolk. Han lät skära av hälsenorna på alla hästar, utom på ett hundratal. Han dödade också 22 000 arameer från Damaskus, där de kom för att hjälpa Hadadeser. David förlade flera armégarnisoner till Damaskus, och arameerna blev Davids undersåtar och betalade skatt till honom. Herren gav David framgång, vart han än vände sig. Till Jerusalem tog David med sig de guldsköldar som tillhört kung Hadadesers officerare, och han förde också med sig mycket koppar från Hadadesers städer Beta och Berotai. När kung Toi från Hamat hörde om Davids segrar över Hadadeser sände han sin son Joram att gratulera honom, för Hadadeser och Toi var fiender. David fick gåvor av silver, guld och koppar. David invigde allt detta åt Herren tillsammans med allt det silver och guld som han hade tagit i Edom och Moab och från ammoniter, filister och amalekiter. David blev också känd för att ha besegrat och dödat 18 000 edomiter i Saltdalen. Han placerade styrkor i Edom och tvingade folket att betala skatt till Israel. Herren gav David seger var han än drog fram. David regerade över hela Israel och gjorde mot folket det som var rätt och riktigt. Generalen över Davids armé hette Joab, Serudjas son, och hans statssekreterare hette Josafat, Ahiluds son. Sadok, Ahitubs son, och Ahimelek, Ebiatars son, var präster, och Seradja var kungens privatsekreterare. Benadja, Jojadas son, var befälhavare över livvakten, och Davids söner var kungliga rådgivare. Kapitel 9. En dag undrade David om någon ur Sauls familj fortfarande levde. I så fall ville han göra något gott mot den, eftersom han hade lovat Jonathan detta. Då fick han höra talas om Siba, som hade tjänat Saul, och han sände genast bud efter honom. "Är du Siba?" frågade kungen. "Till er tjänst," svarade han. Kungen frågade då: "Finns det någon ur Sauls familj i livet som jag på något sätt kan glädja och visa Guds godhet?" "Ja," svarade Siba, "Jonathans halte son lever fortfarande." "Var finns han?" frågade kungen. "I Lodebar, i Makirs hus, han som är son till Amiel," svarade Siba. Kung David lät hämta Mefiboset, Jonathans son, och Sauls sonson från Lodebar. När Mefiboset ställdes inför kungen var han rädd, och han hälsade på kungen i stor ödmjukhet och bugade sig djupt inför honom. Men David sa: "Var inte rädd. Jag har bett dig komma hit så att jag kan göra något för dig, eftersom jag gett ett löfte till din far Jonathan. Du ska få tillbaka allt det land som tillhörde din farfar Saul, och du ska bo här med mig i palatset." Mefiboset bugade sig djupt och utropade: "Men hur kan det vara möjligt att min kung skulle lägga märke till mig, så obetydlig som jag är?" Kungen sände efter Sauls tjänare Siba och sa till honom: "Jag har gett din husbondes sonson allt som tillhörde Saul och hans familj. Du och dina söner och tjänare ska bruka landet åt honom, så att han får mat till sin familj, men själv ska han bo här hos mig." Siba, som hade 15 söner och 20 tjänare, svarade: "Jag ska i allt göra som du har sagt." Från den dagen åt Mefiboset vid kung Davids bord, som en av hans söner. Mefiboset hade en liten son som hette Mika. Hela Sibas familj blev Mefibosets tjänare. Sedan flyttade han till Jerusalem för att bo i palatset. Detta var den man som var handikappad i båda sina fötter. Kapitel 10. En tid därefter dog Ammons kung och hans son Hanun efterträdde honom. Jag ska visa vänskap mot honom, sa David. Det gjorde alltid hans far mot mig. David sände en delegation till Hanun för att visa sympati och hedra hans far. Men Hanuns officerare sa till sin kung: dessa män är inte här för att hedra din far. David har skickat dem för att spionera på staden innan de anfaller den. Då rakade Hanun av Davids män hälften av deras skägg, skar av deras kläder vid höfterna och lät dem gå hem halvnakna. När David fick höra vad som hade hänt bad han dem stanna i Jeriko tills skägget hade växt ut igen. De kände sig mycket förödmjukade av Hanuns behandling. När folket i Ammon förstod hur allvarligt de hade förargat kung David sände de efter förstärkningar och lejde 20 000 arameiska män från Rehob och Soba. Kungen i Maka ställde upp med 1000 man och 12 000 kom från Tob. När David hörde dessa rapporter gav han order till Joab att anfalla dem med hela sin armé. Ammoniterna ställde upp utanför staden och försvarade den och dess portar själva, medan arameerna från Rehob och Soba och männen från Maka och Tob grupperade sig i det öppna landskapet. När Joab insåg att han skulle bli tvungen att slåss på två fronter valde han ut de bästa soldaterna i armén, tog själv befälet över dem och drog ut mot arameerna. Resten av armén anföll staden under hans bror Abisais befäl. Lyssna nu, sa Joab. Om jag behöver förstärkning så kommer ni och hjälper mig. Och om ammoniterna är för starka så kommer jag och hjälper er. Nu ska vi kämpa. Idag får vi visa att vi är riktiga män som kan kämpa för Herrens folk och hans städer. Låt Guds vilja få ske. När Joab och hans män gick till anfall flydde arameerna hals över huvud, och när ammoniterna såg det blev de rädda för Abisai och flydde in i sin stad. Joab kunde återvända till Jerusalem med armén. Arameerna insåg nu att de inte hade någon möjlighet att besegra Israel och grupperade därför om sig. Hadadeser sände ytterligare trupper från andra sidan floden Eufrat som förstärkning. De kom till Helam under befäl av Sobak, som var överbefälhavare över alla Hadadesers trupper. När David hörde vad som höll på att hända tog han personligen befälet över Israels armé och tågade till Helam. Där anföll arameerna och de fick fly för israeliterna än en gång och lämnade manskapet på 700 vagnar döda på fälten tillsammans med 40 000 fotsoldater. General Sobak stupade också. När Hadadesers allierade såg att de var besegrade kapitulerade de, gav sig åt David och blev hans undersåtar. Från den dagen aktade sig arameerna för att hjälpa ammoniterna. Kapitel 11. Följande år på våren, som var den tid då krigen brukade bryta ut, skickade David Joab och Israels armé för att förgöra ammoniterna. De slog dem i strid och belägrade staden Rabba, men David stannade i Jerusalem. En kväll när han inte kunde somna gick han ut på palatsets tak. Därifrån såg han en ovanligt vacker kvinna som just tog sitt kvällsbad. Han sände en tjänare för att ta reda på vem hon var och fick veta att hon hette Batseba, dotter till Eliam och hustru till Uria. Då sände David bud efter henne. Hon kom och han låg med henne. Sedan återvände hon hem. Hon hade vid detta tillfälle just gått igenom reningsceremonierna efter sin menstruation. När hon senare upptäckte att hon var med barn meddelade hon David detta. Då sände David bud till Joab: skicka hem hetiten Uria. När Uria kom frågade David hur Joab och armén i övrigt klarade sig och hur det gick i kriget. Sedan sa han till honom att gå hem till sin fru och vila sig. David sände mat från sitt eget bord till Urias hus. Men Uria gick inte hem. Han stannade den natten vid palatsets port och sov tillsammans med de andra tjänarna. När David fick reda på detta skickade han efter Uria och sa till honom: vad är det med dig? Varför gick du inte hem till din fru igår kväll när du hade varit borta så länge? Uria svarade: arken och armén och generalen och hans officerare befinner sig ute på det öppna fälten. När de nu har slagit läger där ute skulle då jag gå hem för att äta och dricka och ligga med min fru. Jag svär att jag aldrig skulle göra något sådant. Det kanske är riktigt, sa David till honom. Men stanna här ikväll. Imorgon kan du återvända till armén. Då stannade Uria i palatset. Och David bjöd honom till sitt bord och fick honom drucken. Men Uria gick inte hem den kvällen heller, utan sov än en gång vid palatsets port. Nästa morgon skrev David ett brev till Joab som han gav till Uria. Brevet innehöll en befallning till Joab att placera Uria längst fram i ledet där striden stod som hetast och att sedan snabbt dra tillbaka trupperna och lämna honom där för att dödas. Då beordrade Joab Uria till en plats nära den belägrade staden där han visste att fiendens bästa män stred. Där dödades Uria tillsammans med flera andra israelitiska soldater. När Joab skickade sin rapport till David sa han till sin budbärare: om kungen blir vred och frågar varför gick trupperna så nära staden och varför utsatte de sig för bågskyttarnas pilar från muren och risken av att träffas av stenar som vältes ner. Det var ju det som hände med Abimelek vid Tebas när han blev dödad av en kvinna som kastade en kvarnsten på honom. Då ska ni svara: din tjänare Uria blev också dödad. Budbäraren kom till Jerusalem och rapporterade till David: fienden kom ut mot oss. Vi jagade dem tillbaka till stadsportarna, men männen på muren anföll oss och några av våra män dödades och hetiten Uria är också död. Säg till Joab att han inte ska tappa modet, svarade David. Svärdet dödar den ene såväl som den andra. Kämpa hårdare nästa gång och besegra staden. Säg till honom att han kommer att lyckas. När Batseba hörde att hennes man hade dött sörjde hon honom. Men när sorgetiden var över skickade David efter henne och förde henne till palatset. Och hon blev en av hans hustrur och hon födde honom en son. Men Herren var mycket missnöjd med David och det han hade gjort. Kapitel 12. Herren sände profeten Natan till David. Och Natan berättade: två män bodde i samma stad. En var mycket rik och ägde många fårjordar och mycket getter. Den andra var mycket fattig och ägde inget annat än ett litet lamm som han hade lyckats köpa. Lammet växte upp bland barnen i familjen. Han matade det från sin egen tallrik, lät det dricka ur sin egen mugg och bar det i sina armar som om det varit hans egen lilla dotter. Nu kom det en gäst till den rike mannens hem. Men istället för att slakta ett lamm från sina egna jordar till middag åt gästen tog han den fattige mannens lamm och lagade till det. David blev rasande och skrek: jag svär vid den levande guden att en man som gör något sådant borde dödas. Han borde få betala tillbaka 4 lamm till den fattige mannen istället för det han stal och för sin brist på barmhärtighet. Då sa Natan till David: du är den rike mannen. Herren Israels Gud säger: jag gjorde dig till kung över Israel och räddade dig från Sauls makt. Jag gav dig hans palats och hans hustrur. Och jag gav dig hela Israel och Juda. Om det inte hade varit tillräckligt så skulle jag gett dig ännu mycket mer. Varför har du då föraktat Guds lagar och gjort något så ont? Du har mördat Uria och tagit hans hustru. Du lät ammoniterna döda honom. Från och med nu ska ett hotande svärd alltid hänga över din familj. Genom att ta Urias hustru har du visat brist på respekt för mig. För den här sakens skull ska jag se till att din egen familj blir din olycka. Ja, jag ska överlämna dina hustrur åt en annan man. En som står dig nära och han kommer att ligga med dem mitt på ljusa dagen. Du gjorde det i hemlighet, men jag ska göra det öppet mot dig och inför hela Israel. Jag har syndat mot Herren, bekände då David för Natan. Natan svarade: ja, men Herren har förlåtit dig och du behöver inte dö för denna synd. Men du har gett Herrens fiender många tillfällen att förakta och häda honom och därför kommer ditt barn att dö. Efter det att Natan återvänt hem såg Herren till att Batsebas barn blev sjukt. David tiggde då Herren om att han skulle skona barnet och själv åt han inte utan låg om nätterna inför Herren på bara marken. Tjänarna i hans hushåll bad honom att stiga upp och äta tillsammans med dem, men han vägrade. Den sjunde dagen dog barnet. Men Davids rådgivare var rädda för att tala om det för honom. Han var alldeles utom sig när pojken var sjuk, sa de. Vad ska han nu ta sig till när vi berättar att han har dött? Men när David såg att de viskade till varandra förstod han vad som hänt. Har barnet dött? Frågade han. Ja, svarade de. Då reste sig David från marken, tvättade sig och bytte kläder och gick in i Herrens tält och tillbad. Sedan återvände han till palatset för att äta. Och hans rådgivare blev förvånade. Vi förstår oss inte på dig, sa de till honom. Medan barnet fortfarande levde grät du och vägrade att äta, men nu när barnet har dött slutar du att sörja och äta som vanligt. David svarade, jag fastade och grät medan barnet levde, för jag tänkte, vem vet, kanske kommer Herren att vara barmhärtig mot mig och låter pojken leva. Men varför ska jag fasta nu när han är död? Kan jag någonsin få honom tillbaka? En dag ska jag gå till honom, men han kommer aldrig tillbaka till mig. David tröstade Batseba. När han sedan låg med henne blev hon med barn igen, och hon födde en son som de kallade Salomo. Herren älskade det barnet och lät hälsa genom profeten Natan att han skulle kallas Jedidja, Herrens älskling. Under tiden hade Joab och den israelitiska armén lyckats inta Rabba, Ammons huvudstad. Och Joab skickade detta meddelande till David. Jag har intagit Rabbas vattenreservoar. Mönstra nu resten av armén och belägra och inta staden. Annars gör jag det, och då får den bära mitt namn. Då mönstrade David hela sin armé och tågade mot Rabba. Han anföll och intog staden. Stora mängder byte fördes tillbaka till Jerusalem. David tog kronan från kungens huvud och satte den på sitt eget. Den var gjord i rent guld, med infattade stenar och vägde 35 kilo. Han gjorde folket i staden till slavar och satte dem i arbete med sågar, yxor och tröskverk och att tillverka tegelsten. På samma sätt behandlade han invånarna i alla ammoniternas städer innan han återvände med armén till Jerusalem. Kapitel 13. Prins Absalom, Davids son, hade en vacker syster som hette Tamar. Prins Amnon, hennes halvbror, blev djupt förälskad i henne och plågades så av sin kärlek att han blev sjuk. Han fick aldrig tillfälle att tala med henne, för ogifta unga kvinnor och män hölls helt skilda åt. Men Amnon hade en mycket listig kusin och nära vän som hette Jonadab och var son till Davids bror Simea. En dag frågade Jonadab Amnon, vad är det med dig? Varför ser du så bedrövlig ut? Jag är kär i min halvsyster Tamar, avslöjade Amnon. Jonadab sa, så här ska du göra. Lägg dig och låtsas att du är sjuk. När din far kommer för att hälsa på dig ska du be honom skicka efter Tamar för att laga till något gott åt dig. Säg till honom att du skulle må bättre om hon fick hjälpa dig. Amnon gjorde så. Och när kungen kom för att hälsa på honom bad Amnon honom att Tamar skulle få tillåtelse att komma till honom. David lovade honom det och meddelade Tamar, gå till din bror Amnon och laga till något åt honom. Hon gjorde så och gick in i hans sovrum så att han kunde se henne knåda en deg. Sedan bakade hon ett speciellt slags bröd åt honom. När hon satte sig ner för att servera honom vägrade han att äta. Alla ska gå ut härifrån, sa han till tjänarna. Och de lämnade rummet. Sedan sa han till Tamar, ta nu hit brödet igen till min säng och mata mig. Då hämtade Tamar brödet. Och medan hon stod där framför honom grep han tag i henne och bad, kom och ligg med mig, min älskade. Amnon, ropade hon, bär inte åt som en dåre, gör inte så här mot mig. Du vet att det är brottsligt här i Israel. Vart ska jag i så fall gå med min skam? Han kommer att säga att du är en av de största dårarna i Israel. Nej, tala med kungen om det istället, för han går nog med på att vi gifter oss. Men han ville inte lyssna, och eftersom han var starkare lyckades han våldta henne. Plötsligt förvandlades hans kärlek till hat, och nu hatade han henne mer än han förut älskat henne. Ge dig iväg härifrån, vrålade han till henne. Nej, nej, snyftade hon. Om du kör ut mig nu, gör du ett större brott än det som du just har begått mot mig. Men han ville inte lyssna till henne, utan ropade på sin tjänare och befallde, kasta ut den där kvinnan och lås dörren efter henne. Tjänaren körde ut henne och reglade dörren. Tamar hade på sig en lång och rikt broderad klänning, som det på den tiden var sed att bära för de av kungens döttrar som var ogifta. Och rev sönder klänningen och hällde aska på huvudet och grät hejdlöst när hon gick sin väg. Hennes bror Absalom kom då och frågade henne, är det så att Amnon våldtagit dig? Var inte så upprörd. Det är ingenting att oroa sig för, eftersom det i alla fall är inom familjen. Men Tamar levde sedan som en övergiven kvinna i sin bror Absaloms hus. När kung David hörde vad som hänt blev han oerhört arg. Absalom sa inte ett ord till Amnon, trots att han hatade honom djupt på grund av övergreppet mot Tamar. 2 år senare, när Absalom klippte sina får vid Baal Hasor i Efraim, inbjöd han sin far och alla sina bröder att komma och fira detta tillfälle. Kungen svarade, Nej, min son, om vi kommer allesammans så skulle det bli för mycket för dig. Absalom bad honom igen, men fick åter ett nekande svar. Om inte du kan komma själv kan du kanske skicka min bror Amnon istället, föreslog Absalom. Varför just Amnon? Frågade kungen. Men Absalom var ivrig och stod på sig, tills kungen slutligen gav med sig och lät alla sina söner fara dit. Absalom sa till sina män, vänta tills Amnon blir full och döda honom sedan när jag ger tecken. Var inte rädda, jag är den som ger order här och detta är en befallning. Visa att ni är modiga och gör som jag säger. De dödade Amnon som planerat. Alla hans bröder flydde sedan därifrån på sina mulor. Medan de var på väg tillbaka till Jerusalem fick David höra ett rykte att Absalom skulle ha dödat alla sina bröder och att ingen längre fanns i livet. Kungen for upp, slet av sig manteln och kastade sig raklång på marken. Hans rådgivare rev sönder sina kläder i skräck och sorg. Men Jonadab, son till Davids bror Simea, sa, nej, alla har inte dödats. Det är bara Amnon. Absalom har planerat detta allt sedan Amnon förgrep sig på Tamar. Tro därför inte att alla dina söner är döda, bara Amnon är död. Men Absalom flydde för att komma undan. Plötsligt fick en av vaktposterna på Jerusalems mur se en massa folk på vägen västerut komma ner för bergsluttningen. Titta där, sa Jonadab till kungen. Där kommer dina söner, precis som jag sa. Innan han slutat tala var de framme och de grät och snyftade, och detsamma gjorde också kungen och hans tjänare. Absalom flydde till kung Talmai, Amihurs son i Gesur, och stannade där i 3 år. Men David, som under tiden kom över sin sorg, längtade efter Absalom och avstod från alla planer på att strida mot honom. Kapitel 14. När general Joab förstod hur mycket kungen längtade efter att få träffa Absalom, skickade han efter en kvinna från Tekoa som hade rykte om sig att vara mycket klok. Han såg till att hon fick träffa kungen och talade om för henne vad han ville att hon skulle framföra. Låtsas att du sörjer, sa han. Sätt på dig sorgkläder och se ut som om du hade sörjt djupt under en längre tid. När kvinnan kom inför kungen föll hon ner med ansiktet mot golvet och ropade, Ers majestät, ni måste hjälpa mig. Vad kan jag göra för dig? Frågade han. Jag är änka, svarade hon. Mina 2 söner började slåss ute på åken och eftersom det inte fanns någon där som kunde skilja dem åt blev den ene dödad. Nu kräver resten av familjen att jag ska överlämna min andra son till dem så att de kan ta livet av honom för att han mördade sin bror. Men om jag gör det har jag ingen son kvar och min makes namn kommer att utplånas. Låt mig ta hand om detta, svarade kungen. Jag ska se till att ingen rör honom. Tack, ers majestät, svarade hon. Jag tar på mig ansvaret om man kommer att kritisera er för detta. Oroa dig inte över det, svarade kungen. Om någon sätter sig emot det kan du ta med honom till mig och jag kan försäkra dig att han aldrig mer ska klaga. Då sa kvinnan, lova inför Gud att ingen kommer att skada min son. Jag vill inte ha någon mer blodsutgjutelse. Jag lovar inför Gud, svarade han. Inte ett hår på din sons huvud ska krökas. Låt mig då bara få be er om en enda sak till, sa hon. Ja, gärna, sa han. Tala ut. Varför gör ni inte lika mycket för alla bland Guds folk som ni har lovat att göra för mig, frågade hon. Ni har dömt er själv när ni lovat att hjälpa mig, för ni har vägrat att ta hem er egen utstötte son. Vi måste ju alla dö en gång. Våra liv är som vatten som hälls ut på marken. Det kan inte samlas upp igen. Gud kommer att välsigna er med ett längre liv om ni kan fundera ut ett sätt att hämta tillbaka er son från hans landsflykt. Men jag har kommit till er för att be er för min son. För jag och min son var hotade till livet. Och jag sa för mig själv, kanske kungen kan lyssna till mig och rädda oss undan dem som vill att vår familj ska dö ut. Det är bara kungens ord som kan ge oss frid. Jag vet att ni är som sändebud från Gud och att ni kan skilja mellan gott och ont. Herren ska vara med er. Det är en sak jag vill veta, sa kungen. Vad är det, ers majestät? Undrade kvinnan. Skickade Joab hit dig? Kvinnan svarade, hur kan jag neka till det? Ja, Joab skickade hit mig och sa till mig vad jag skulle säga. Han gjorde det för att ni skulle se den här saken på ett nytt sätt. Men ni är lika vis som Guds budbärare och vet allt som händer. Då skickade kungen efter Joab och sa, jag ska göra som du vill. Gå och hämta tillbaka Absalom. Joab föll ner inför David och välsignade honom och sa, äntligen vet jag att du tycker om mig, för du har besvarat min bön. Sedan gick Joab till Gesur och hämtade tillbaka Absalom till Jerusalem. Låt honom gå till sin egen bostad, befallde kungen. Han får aldrig komma hit. Jag vill inte se honom i ansiktet. Nu fanns det ingen i Israel som var så vacker och välväxt som Absalom, och ingen fick så mycket beröm som han. Han klippte sitt hår bara en gång om året, när det blivit allt för tungt att gå omkring med. Det vägde då nästan 2 kilo. Han fick 3 söner och en dotter som fick heta Tamar. Hon växte upp till en mycket vacker kvinna. När Absalom hade varit i Jerusalem i 2 år och ännu inte sett kungen skickade han bud efter Joab för att be denne tala med kungen, men Joab ville inte komma. Absalom sände då bud efter honom än en gång, men han vägrade på nytt. Då sa Absalom till sina tjänare: Joabs kornåker ligger bredvid min. Gå och sätt eld på den. Då gjorde tjänarna som Absalom hade sagt, och snart kom Joab till Absalom och frågade: Varför har du förstört min åker? Absalom svarade: Därför att jag ville be dig fråga kungen varför han förde mig tillbaka från Gesur när han ändå inte tänker träffa mig. Jag kunde ju lika gärna ha bott kvar där. Nu vill jag träffa kungen, och om han anser mig skyldig till något så får han väl avrätta mig. Joab berättade då för kungen vad Absalom hade sagt. Slutligen kallade David på Absalom. När han kom bugade han sig djupt inför kungen och David kysste honom. Kapitel 15. Så småningom skaffade sig Absalom en vagn och hästar till den och 50 män att springa framför honom. Han gick upp tidigt varje morgon och ställde sig vid vägen som ledde till stadsporten. När någon kom med ett problem till kungen kallade Absalom på honom, frågade varifrån han kom och uttryckte sitt intresse för hans fall. Han kunde till exempel säga: Jag ser att du har rätt i det här fallet. Det är olyckligt att kungen inte har någon som kan ta sig tid att lyssna till detta. Jag skulle själv vilja vara domare. Då kunde den som har en anklagelse mot någon komma till mig och jag skulle skipa rättvisa. När någon kom fram och bugade sig för Absalom brukade han sträcka honom handen och ge honom en kyss. På så sätt vann han hela folkets hjärta. När 4 år hade gått sedan Absalom fann nåd hos kungen sa Absalom till honom: Låt mig få fara till Hebron så att jag kan bära fram ett offer till Herren och på så sätt fullfölja ett löfte som jag gav honom när jag var i Gesur. Jag lovade att om han förde mig tillbaka till Jerusalem skulle jag tillbe honom i Hebron. Kungen svarade honom: Gå i frid och uppfyll ditt löfte. Då for Absalom till Hebron. Han sände i hemlighet bud till varje del av Israel för att hetsa folket till uppror mot kungen och sa: Så snart ni hör trumpetsignalen ska ni veta att Absalom har krönts till kung i Hebron. Absalom inbjöd 200 män från Jerusalem att följa med, men de kände inte alls till hans avsikter. Medan han offrade slaktoffret skickade han efter Ahitofel, en av Davids rådgivare som bodde i Gilo. Ahitofel ställde sig på Absaloms sida tillsammans med många andra. Detta gjorde att sammansvärjningen blev mycket stark. En budbärare kom så småningom till Jerusalem och sa till David: Hela Israel har förenat sig med Absalom i ett uppror mot dig. Vi måste omedelbart fly innan det är för sent, konstaterade David. Om vi hinner ut ur staden innan han kommer kan både vi och Jerusalem räddas. Vi står på din sida, svarade hans rådgivare. Gör det som du tycker är bäst. Kungen och hans familj gav sig genast iväg. Han lämnade bara 10 bihustrur kvar att sköta om palatset. David stannade en bit utanför staden och lät alla gå före honom. Även de 600 filister som hade kommit med honom från Gat och dessutom kreterna och peleterna. Plötsligt vände sig kungen till Ittai, kaptenen för de 600 männen från Gat, och sa till honom: Vad gör du här egentligen? Gå tillbaka med dina män till Jerusalem, till din kung, för du är en gäst i Israel, en främling i fångenskap. Du har ju nyss kommit. Varför skulle jag tvinga dig att idag vandra bort med oss, när jag inte ens vet vart det bär? Gå tillbaka och ta med dig dina trupper. Fortsätt att vara god och trofast. Ittai svarade: Jag svär vid Gud och vid mitt eget liv. Att dit du går, tänker jag gå, vad som än händer, och även om det gäller liv eller död. Då svarade David: Kom då med oss. Och Ittai och hans män med sina familjer fortsatte att stå på Davids sida. Det blev sorg överallt där kungen och hans följe drog förbi. De tog vägen genom Kidrondalen och ut på landsbygden. Ebiatar, Sadok och leviterna tog hand om Guds förbundsark. De satte ner den vid sidan av vägen och offrade tills alla hade passerat. Sedan tog Sadok arken tillbaka till staden som David befallt, och David sa: om Herren vill kommer han att föra mig tillbaka så att jag får se arken och Herrens tält igen, men om han är färdig med mig får han göra det han tycker blir bäst. Sedan sa kungen till Sadok: är inte du en profet? Detta är min plan. Gå lugnt tillbaka till staden och ta med dig din son Ahimas och Ebiater och hans son Jonathan. Jag tänker stanna vid Jordans vadställe i öknen och vänta tills jag får besked av dig. Jag vill veta vad som händer i Jerusalem innan jag försvinner in i öknen. Sadok och Ebiater bar då tillbaka Guds ark till staden och stannade där. David gick upp på vägen som ledde till Oljeberget och han grät medan han gick. Han hade en slöja över huvudet och gick barfota som ett tecken på sin sorg. Och folket som var med honom täckte sina huvuden och grät medan de gick upp för berget. Och när någon berättade för honom att hans rådgivare Ahitofel stod på Absaloms sida, bad David: Herre, låt Ahitofel ge Absalom dåraktiga råd. När de nådde toppen på Oljeberget, där man brukade tillbe Herren, såg David att arkiten Husaj väntade på honom med sönderrivna kläder och jord på huvudet. David sa till honom: om du följer med mig kommer du bara att bli till besvär för mig. Återvänd till Jerusalem och säg till Absalom: jag kan bli din rådgivare precis som jag var det åt din far. Sedan kan du hjälpa mig genom att motarbeta Ahitofel. Prästerna Sadok och Ebiater är där, och de står på vår sida. Berätta för dem vad du hör i palatset, så kommer de att skicka sina söner Ahimas och Jonathan för att leta rätt på mig och berätta för mig vad som står på. Davids vän Husaj återvände då till Jerusalem och kom dit samtidigt som Absalom anlände. Kapitel 16. David hade just hunnit bortom kullens topp där Siba, den ansvarige tjänaren över Mefibosets hus, stod och väntade på honom. Han ledde ett antal åsnor lastade med 200 brödkakor, 100 russinkakor, 100 fruktkakor och en skinnsäck med vin. Kungen frågade: vem ska ha allt detta? Siba svarade: åsnorna är åt ditt folk att rida på, brödet och fruktkakorna åt dina män som proviant, och vinet är till för dem som blir utmattade av ökenvandringen. Men var är Mefibosset? Frågade kungen. Han stannade i Jerusalem, svarade Siba. Han tänker nog bli kung och få tillbaka sin far Sauls rike. Då sa kungen: om det är på det sättet så får du överta allt han äger. Då ska jag tacka dig av hela mitt hjärta, svarade Siba. När David och hans sällskap gick förbi Bahurim kom en man ut från byn och förbannade dem. Han hette Simi, son till Gera och släkt med Saul. Han kastade sten på kungen och hans officerare, trots att de på alla sidor var omgivna av soldater. Ge dig iväg härifrån, din mördare och skurk, ropade han till David. Herren ska hämnas på dig för att du mördade kung Saul och hans familj. Du stal hans tron och nu har Herren gett den till din son Absalom. Äntligen får du smaka lite av din egen medicin, din mördare. Varför ska en sådan få förbanna ers majestät? Frågade Abisai. Ska jag hugga huvudet av honom? Nej, sa kungen. Lägg dig inte i det här. Om Herren har sagt till honom att förbanna mig, varför ska jag då hindra honom? Min egen son försöker ju döda mig, så varför ska vi bry oss om en benjaminit som bara förbannar mig? Lämna honom i fred, för utan tvivel har Herren sagt till honom att göra detta. Och kanske kommer Herren att se till min situation, och då kommer han att välsigna mig istället för att förbanna. David och hans män fortsatte framåt, medan Simei höll jämna steg med dem vid sidan av vägen. Han förbannade dem och kastade sten och jord på David. När kungen och hans sällskap nådde sitt mål var de mycket trötta och stannade för att vila ut. Under tiden hade Absalom och hans män kommit till Jerusalem tillsammans med Ahitofel. När Davids vän arkiten Husaj kom till staden gick han omedelbart för att träffa Absalom. Länge leve kungen, utropade han. Länge leve kungen! Är det så här du behandlar din vän David? Frågade Absalom honom. Varför är du inte tillsammans med honom? Därför att jag arbetar för den man som är utvald av Herren och av Israel, svarade Husaj. Och varför skulle jag inte göra det? Jag hjälpte din far och nu vill jag hjälpa dig. Då vände sig Absalom till Ahitofel och frågade honom: vad ska jag göra härnäst? Ahitofel sa till honom: gå och ligg med dem av din fars bihustrur som han har lämnat kvar här att sköta palatset. Låt hela Israel se hur du förolämpar honom. Det kommer att stärka din ställning. Då satte man upp ett tält på palatsets tak som alla kunde se, och där låg Absalom med sin fars bihustrur. Absalom gjorde allt vad Ahitofel sa, precis som David hade gjort. Hans råd ansågs nämligen komma direkt från Herren. Kapitel 17. Ahitofel sa till Absalom: jag skulle vilja välja ut 12 000 män och ge mig iväg redan ikväll för att förfölja David. Jag vill anfalla honom medan han är trött och svag. Då kommer han och hans trupper att gripas av panik och fly. Jag tänker bara döda kungen och låta alla som är med honom leva och föra dem tillbaka till dig. Absalom och alla Israels styresmän godkände planen. Men Absalom sa: fråga arkiten Husaj vad han tycker om detta. När Husaj kom dit berättade Absalom för honom vad Ahitofel hade sagt. Vad är din åsikt? Frågade Absalom. Ska vi följa Ahitofels råd? Om du inte håller med så säg ifrån. Husaj svarade: den här gången tror jag att Ahitofel har begått ett misstag. Du känner din far och hans män. De är väldiga krigare och kommer att slåss lika vildsint som en björnhona man tagit ungarna ifrån. Som soldat är din far gammal och erfaren, och han tillbringar knappast natten bland trupperna. Han har nog redan gömt sig i en grotta eller klyfta. Om han anfaller först och några av dina män stupar, blir det panik bland dina trupper och alla kommer att tro att det är ute med dig. Då kommer till och med de verkliga kämparna att drabbas av tvivel och fruktan, för hela Israel vet vilken mäktig man din far är och hur modiga de män är som följer honom. Jag föreslår att du mobiliserar hela Israels armé och hämtar hit folk ända bort ifrån Dan och Beerseba, så att du får en stor här. Jag tycker dessutom att du personligen bör leda trupperna. När vi sedan finner David kan vi övermanna honom och se till att ingen överlever. Och om David skulle fly till en stad kan du med en enda befallning få hit hela Israels armé. Vi kan med rep släpa stadens murar till närmaste dal så att inte en enda sten blir kvar. Då sa Absalom och Israels män: Husajs råd är bättre än Ahitofels. Herren hade nämligen sett till att Ahitofels råd inte skulle antas och att olycka skulle drabba Absalom. Husaj rapporterade sedan vad Ahitofel hade sagt för prästerna Sadok och Ebiatar och vad han själv hade föreslagit istället. Skynda er, sa han till dem. Leta rätt på David och uppmana honom att inte övernatta vid Jordanflodens vadställe. Han måste genast gå över floden och in i öknen, annars kommer både han och hela hans armé att utplånas. Jonathan och Aimaas hade stannat vid en rogel, en vattenkälla, så att ingen skulle se dem gå in eller ut ur staden. En tjänsteflicka skulle komma till dem med meddelanden som de i sin tur skulle föra vidare till kung David. Men en pojke såg dem, och han berättade det för Absalom. Under tiden flydde de båda männen till Bahurim, där en man gömde dem i en brunn i sin trädgård. Hans hustru lade ett tygstycke över brunnslocket och strödde ut säd att soltorka över tyget. Ingen annan visste vad hon hade gjort. När Absaloms män kom dit för att fråga om hon hade sett Ahimaas och Jonathan, sa hon att de hade gått över bäcken och försvunnit. De fortsatte att leta efter dem utan framgång och återvände sedan till Jerusalem. Då krabblade de två männen upp ur brunnen och skyndade sig till David. Det är bråttom, sa de till honom. Gå över Jordanfloden ikväll. Och de berättade för David om Ahitofels råd som gick ut på att David skulle fängslas och dödas. David och allt folket som var med honom tog sig då över floden under natten, och före gryningen var de alla över på andra sidan. När Ahitofel såg att Absalom inte följde hans råd sadlade han sin åsna och for hem till staden där han bodde. När han hade ordnat upp sina affärer hängde han sig. Man begravde honom sedan bredvid hans far. Samtidigt som David kom till Mahanaim hade Absalom mobiliserat hela Israels armé och ledde nu alla männen över Jordanfloden. Absalom hade utnämnt Amasa till general över armén som efterträdare till Joab. Amasa var släkt både med David och Joab. Hans far hette Jitra, en israelit som hade gift sig med Abigail, Nahas dotter och syster till Joabs mor Serudja. Absalom slog läger med Israels armé i Gilead. När David kom fram till Mahanaim hälsades han hjärtligt av Sobi, ammoniten Nahas son från Rabba, av Makir, son till Amiel, från Lodebar och av Barzillai, en gileadit från Rogelim. De försåg David och hans folk med sovmattor, kokkärl och skålar, vete och kornmjöl, rostad säd, bönor, ärtor, honung, får, ost och grädde, och de sa: ni måste vara mycket hungriga och törstiga och trötta efter er långa marsch genom öknen. Kapitel 18. David tillsatte nu befälhavare över sina trupper, somliga över 1000, andra över 100 man. Joab sattes över en tredjedel av styrkan, hans bror Abisai över en tredjedel och gatiten Ittai över en tredjedel. Kungen planerade att personligen leda armén, men hans män protesterade kraftigt. Du får inte göra det, sa de. För om vi flyr för dem, eller hälften av oss faller, så spelar det mindre roll för dem. De är bara ute efter dig. Du är värd mer än 10 000 av oss andra, och det är bättre att du stannar här i staden och leder oss härifrån. Vi gör väl vad ni tycker blir bäst, svarade kungen och gav med sig. När trupperna drog ut i enheter om 100 och 1000 man, stod han vid stadens port. Kungen vädjade till Joab, Abisai och Ittai: handskas varsamt med den unge Absalom för min skull. Och alla trupperna uppfattade tydligt kungens uppmaning. Striden började i Efraims skog, och de israelitiska trupperna slogs tillbaka av Davids män. Den hårda striden spreds över ett stort område, och den dagen miste 20 000 man livet. Det var fler som gick vilse i skogen än de som dog på slagfältet. Under striden kom Absalom i vägen för några av Davids män, och när han flydde på sin mula sprang den under de tjocka grenarna på en stor ek, så att hans hår och huvud fastnade i grenarna. Men mulan fortsatte och Absalom blev hängande kvar. En av Davids män fick se det och berättade det för Joab. Vad menar du? Du såg honom hänga där och ändå dödade honom inte, sa Joab förvånad. Om du dödat honom skulle jag gett dig 10 siklar silver och ett bälte, fortsatte han. Jag skulle inte göra det ens för 1000 siklar, svarade mannen. Vi hörde alla kungen säga till dig och Abisai och Ittai: låt den unge Absalom leva för min skull. Om jag hade svikit kungen genom att döda hans son skulle du inte ställa upp till mitt försvar när kungen så småningom fick reda på det. Nu räcker det. Jag har inte tid med ditt struntprat, sa Joab. Sedan tog han 3 spjut, gick till eken och stötte dem i Absaloms bröst medan han fortfarande levde. 10 av hans vapendragare drog sedan sina svärd och dödade Absalom slutgiltigt. Joabs män lät nu trumpeterna ljuda och man slutade att förfölja Israels armé. Absaloms kropp slängdes i en djup grop i skogen och man kastade upp ett stort stenrös över den. Samtidigt flydde männen i Israels armé och återvände till sina hem. Absalom hade byggt ett monument åt sig själv i kungens dal. Han tänkte nämligen: jag har inga söner som kan föra mitt namn vidare. Han kallade det Absaloms monument, och det heter så än idag. Sedan sa Ahimas, Sadoks son: jag vill genast meddela kung David de goda nyheterna att Herren har räddat oss från vår fiende. Nej, sa Joab till honom. Det är inga goda nyheter för kungen att få höra att hans son är död. Du kan få bli min budbärare en annan gång. Sedan sa Joab till en man från Etiopien: gå och berätta för kungen vad du har sett. Mannen bugade sig då för Joab och skyndade iväg. Men Ahimas sa till Joab: jag vill också gå. Nej, det behöver du inte, min vän, svarade Joab. Vi har inga fler nyheter att förmedla, och särskilt inga som budbäraren kommer att belönas för. Ja, men låt mig få gå ändå, tiggde han. Slutligen sa Joab: ge dig iväg då. Då tog Ahimas en genväg över fälten och kom fram före Etiopien. David satt just då vid stadsporten. När vaktposten gick upp till sin utkiksplats uppe på murens krön fick han se en ensam man komma springande. Han ropade då ner till David och kungen konstaterade: om han är ensam har han goda nyheter med sig. Efter en stund såg vakten en annan man som sprang emot dem, och han ropade ner till de andra: här kommer ytterligare en, och kungen svarade: han har säkert också goda nyheter. Den första springer som Sadoks son Ahimas, ropade vakten. Han är en god man och han kommer med goda nyheter, svarade kungen. Då ropade Ahimas till kungen: allt är väl, och han bugade sig och föll med ansiktet mot marken och sa: välsignad vare Herren din Gud som har förgjort dina fiender som vågade stå emot dig. Vad hände med den unge Absalom? Frågade kungen. Är allt väl med honom? När Joab bad mig springa hit hördes en massa rop och skrik, men jag vet inte vad som hände, svarade Ahimaas. Vänta här, sa kungen till honom, och Ahimaas steg åt sidan. Sedan kom Etiopien fram och sa, jag har goda nyheter åt ers majestät. Idag har Herren räddat dig från alla de som gjorde uppror mot dig. Vad har hänt med den unge Absalom? Är allt väl med honom? Frågade kungen. Budbäraren svarade, jag hoppas det går för alla dina fiender som det har gått för honom. Då blev kungen bedrövad och gick upp till rummet ovanför porten för att gråta ut sin sorg. Medan han gick ropade han förtvivlat. Åh, min son Absalom, min son Absalom, om jag ändå hade fått dö istället för dig. O Absalom, min son. Kapitel 19. Snart nådde det fram till Joab att kungen grät och sörjde Absalom. När folket fick höra om hans förtvivlan slutade de att fira segern och en djup förstämning utbredde sig. De som deltagit i striden på den segrande sidan smög tillbaka in i staden, precis som om de hade flytt undan striden. Kungen satt länge med händerna för ansiktet och jämrade sig i sin sorg. Åh, min son Absalom, min son. Då gick Joab in till kungen och sa till honom, vi räddade ditt liv idag och livet på dina söner, döttrar, fruar och bihustrur. Och ändå handlar du på detta sätt och får oss att skämmas som om vi hade gjort något galet. Du tycks älska dem som hatar dig och hata dem som älskar dig. Tydligen betyder vi ingenting för dig. Om Absalom hade levat och vi alla hade dött så hade du varit glad. Gå nu ut och gratulera dina män. För jag lovar dig att om du inte gör det så kommer alla att lämna dig och inte en enda av dem kommer att stanna kvar här över natten. Du kommer att få det värre än du någonsin har haft det i hela ditt liv. Kungen gick då ut och satte sig vid stadsporten och när nyheten spreds genom staden att han var där gick alla till honom. Under tiden pratade man överallt i hela landet om vad som hänt. Varför ber vi inte kungen komma tillbaka, sa man. Han har ju räddat oss från våra fiender filisterna. Absalom, som vi gjorde till kung i hans ställe, jagade ut honom ur landet, men nu är han ju död. Låt oss be David återvända och bli vår kung igen. Då sände David prästerna Sadok och Ebiatar till styresmännen i Juda. Varför är ni de sista som talar om att låta kungen återvända? Hela Israel är ju inställda på det. Och det är bara er man väntar på. Ändå är ni mina egna bröder, min egen stam, mitt eget kött och blod. Och han bad dem säga till Amasa, du är min släkting och nu tar jag Gud till vittne på att jag tänker tillsätta dig som befälhavare över min armé istället för Joab. David lyckades på detta sätt ena alla i Juda och de sände honom detta besked. Kom tillbaka till oss och ta med dig alla de som följt med dig. Kungen vände då tillbaka till Jerusalem. När han kom fram till Gilgal vid Jordanfloden fanns ledarna i Juda där för att möta honom vid vadstället. Simei, Benjaminiten Geras son från Bahurim, skyndade sig över tillsammans med styresmännen i Juda för att välkomna kung David. 1000 män från Benjamins stam gick med honom tillsammans med Siba, Sauls tjänare, och Sibas 15 söner och 20 tjänare. De skyndade sig ner till Jordan och hjälpte kungens familj och trupperna att ta sig över. Simei, Geras son, skyndade sig över Jordan. Han föll ner inför kungen och bad, ers majestät, förlåt mig och glöm det hemska som jag gjorde mot dig när du lämnade Jerusalem. För jag vet mycket väl att jag syndade. Det är därför jag kom hit idag för att som förste man i hela Josefs stam hälsa dig. Abisai frågade då, ska inte Simei dö för att han förbannade Herrens utvalde kung? Vad har jag längre gemensamt med dig och din bror Joab? Idag har ni vänt er emot mig, svarade David Abisai. Idag ska ingen dödas. Idag ska vi glädjas över att jag än en gång är Israels kung. Sedan vände han sig till Simei och lovade, du ska inte dödas. Mefiboset, Sauls sonson, hade också kommit till Jerusalem för att möta kungen. Han hade inte tvättat fötterna, klippt skägget eller bytt kläder sedan den dag kungen lämnade Jerusalem. Varför kom du inte med mig, Mefiboset? Frågade kungen honom. Mefiboset svarade, min herre och kung. Min tjänare Siba lurade mig. Jag sa till honom, sadla min åsna så att jag kan följa med kungen. För du vet ju att jag är halt. Men Siba har förrått mig genom att säga att jag vägrade komma. Men jag vet att du brukar höra Gud tala, så gör vad du finner bäst. Jag och alla mina släktingar hade ju bara döden att vänta oss av dig, men istället hedrade du mig genom att jag fick äta vid ditt eget bord, så varför skulle jag klaga? David svarade, det räcker så. Du och Siba får dela landet lika mellan er. Låt honom ta allt sammans, sa Mefiboset. Jag är nöjd med att du är tillbaka helskinnad. Barzillai, som hade försett kungen och hans armé med proviant under vistelsen i Mahanaim, kom från Rogelim för att gå med kungen över floden. Han var nu 80 år gammal och en mycket rik man. Kom nu med mig och bo i Jerusalem, sa kungen till Barzillai. Jag kan ta hand om dig där. Nej, svarade han. Jag är allt för gammal för det. Jag är nu 80 år och livet är inte spännande längre. Mat och vin smakar mig inte längre. Jag börjar höra dåligt och nöjen har jag inte någon glädje av. Jag skulle bara vara till besvär för min herre kungen. Att bara få gå över floden med dig är allt jag önskar. Låt mig sedan få återvända hem för att dö i min egen stad, där min far och mor är begravda. Men här är din tjänare Kimham. Låt honom gå med dig och ge honom det du tycker är bäst. Bra, svarade kungen. Kimham ska gå med mig och jag ska göra allt det för honom som jag skulle ha gjort för dig. Allt folket gick då över Jordan tillsammans med kungen. Och efter det att kungen kysst och välsignat Barzillai återvände denna hem. Men kungen gick sedan till Gilgal och Kimham följde honom. Alla soldater i Juda och många från Israel var också där vid vadstället för att hälsa honom välkommen. Men Israels män klagade hos kungen eftersom bara männen från Juda hade fått hjälpa honom och hans familj över Jordan. Varför klagar ni? Svarade judamän. Kungen är av vår egen stam. Det där behöver ni väl inte bli arga för. Vi har inte bett om något för egen del. Och han har inte ens behövt dela med sig av sina förråd till oss. Men vi är 10 stammar i Israel, svarade de andra. Så vi har större rätt till kungen än ni. Varför behandlar ni oss så här? Var det inte vi som först började tala om att hämta honom tillbaka för att han skulle bli vår kung igen? Så fortsatte diskussionen fram och tillbaka och männen från Juda var särskilt hårda i sitt tal. Kapitel 20. Nu råkade Seba, son till benjaminiten Bikri, vara där. Han var en hetlevrad man. Och plötsligt blåste han en trumpetsignal och ropade: vi vill inte längre ha något att göra med David. Kom Israels män, så ger vi oss av härifrån. Då övergav hela Israel David och följde Seba. Männen i Juda däremot förblev trogna mot sin kung och följde honom från Jordan till Jerusalem. När David kom till palatset i Jerusalem gav han order om att de 10 bihustrur som hade lämnats kvar för att ta hand om palatset skulle föras undan och sättas under bevakning i ett särskilt hus. De fick vad de behövde, men kungen ville inte ligga med dem. De fick leva som änkor och i husarrest till sin död. Sedan befallde kungen Amasa att mobilisera judarmén inom 3 dagar och att också själv infinna sig då. Amasa började sammankalla trupperna, men det tog längre tid än de 3 dagar som han hade fått på sig. Då sa David till Abisai: den där Seba kommer att skada oss mer än vad Absalom gjorde. Skynda dig, ta min livvakt och sätt efter honom innan han sätter sig i säkerhet i en befäst stad där vi inte kommer åt honom. Då gav sig Abisai iväg efter Seba med Joab och hans män och kungens egen livvakt. Vid den stora stenen i Gibeon mötte de Amasa. Joab bar sin stridsmundering och hade en dolk i sin slida i bältet. När han kom fram för att hälsa på Amasa drog han försiktigt fram dolken. Jag är glad att få träffa dig, min bror, sa Joab och tog honom i skägget med sin högra hand som om han skulle kyssa honom. Amasa lade inte märke till dolken i Joabs vänstra hand och Joab stötte den i magen på honom så att inälvorna rann ut. Det räckte med ett hugg. Amasa dog omedelbart. Joab och Abisai fortsatte sedan att förfölja Seba. En av Joabs officerare ropade till Amasas trupper: om ni står på Davids sida så kom och följ Joab. Amasa låg i en blodpöl mitt på vägen. Och när officeren såg att alla som passerade stannade till för att titta på honom släpade han honom åt sidan och in på en åker och kastade en mantel över honom. När kroppen var ur vägen följde alla Joab i jakten på Seba. Seba hade rest över hela Israel för att mobilisera folk, från staden Abel vid Betmaka och genom hela Habrim, och många följde med honom. När Joabs trupper kom fram till Abel belägrade de staden och byggde en ramp upp mot stadsmuren. Medan de försökt angripa muren ropade en vis kvinna i staden på Joab. Lyssna till mig, Joab. Kom hit fram så att jag kan tala med dig. När han närmade sig frågade kvinnan, är du Joab? Ja, jag lyssnar, svarade han. Då sa hon till honom, det finns ett ordspråk som säger, om du vill lösa en tvist, så be om råd från Abel. Du försöker förstöra en gammal fridsam stad som är lojal mot Israel. Ska du verkligen förgöra det som tillhör Herren? Men Joab svarade, jag är inte här för att förstöra. Allt jag vill ha är en man som heter Seba från bergslandskapet Efraim, för han har gjort uppror mot kung David. Om du överlämnar honom till mig så ska vi lämna staden i fred. Kvinnan svarade, vi ska kasta hans huvud till dig över muren. Sedan gick kvinnan till folket med beskedet från Joab, och de halshögg Seba och kastade ner hans huvud till Joab. Då blåste han en trumpetsignal och drog tillbaka trupperna. Var och en gick sedan hem till sitt, och Joab återvände till kungen i Jerusalem. Joab var befälhavare över armén och Benadja över kungens livvakt, medan Adoram ansvarade för de arbeten som utfördes av slavar och krigsfångar. Josafat skötte kungens böcker, Sedja tjänstgjorde som sekreterare, Sadok och Ebiatar var präster, Jairiten Ira tjänstgjorde som Davids personliga präst. Kapitel 21. Under Davids regeringstid inträffade en hungersnöd som varade oavbrutet i 3 år. David sökte Herren och han svarade, hungersnöden beror på att Saul och hans familj mördade gibeoniterna. Då samlade kung David gibeoniterna och talade till dem. De var inte israeliter utan överlevande från amoréerna. Israel hade svurit att inte döda dem, men Saul hade i sin nationalistiska iver försökt att utplåna dem. David frågade, vad kan jag göra för er, så att vi kan försonas? Vad kan vi göra för att förmå er att be Gud välsigna oss? Vi har ingen rätt att begära ersättning i silver eller guld från Sauls familj, svarade gibeoniterna. Och inte heller kan vi kräva några israeliters liv. Vad kan jag då göra? Frågade David. De svarade, ge oss 7 av Sauls söner, manliga ättlingar till den man som gjorde sitt yttersta för att utplåna oss. Vi ska döda dem inför Herren i Gibea, Sauls egen stad. Kungen svarade, ni ska få vad ni har begärt. På grund av den ed som David och Jonathan hade svurit varandra skonades emellertid Mefiboset, som var Jonathans son, och alltså sonson till Saul. Men David gav dem Armonio och Mefiboset som Adjas dotter Rispa fått med Saul. Han gav dem också Sauls dotter Merabs söner, som hon fått med Meholatiten Adriel, Barzillais son. Männen i Gibeon spetsade dem på pålar och lät deras kroppar ligga kvar inför Herren på en kulle. Detta hände på våren, just som man hade börjat med kornskörden. Då lade Rispa, mor till 2 av dem, ut säcktyg på klippan och stannade där ända tills det efterlängtade regnet kom för att hindra gamarna att slita sönder kropparna under dagen och de vilda djuren från att äta dem under natten. När David fick reda på detta visade han respekt för hennes handling genom att hämta Sauls och Jonathans kvarlevor från Jabes Gilead. Invånarna där hade rövat bort deras kroppar från torget i Betsan, där filisterna hade hängt upp dem på pålar efter det att de hade fallit på berget Gilboa. David tog också vara på kropparna efter de avrättade 7 männen. Sauls och Jonathans ben lades i Sauls far Kis grav i Benjamin. Sedan svarade Gud igen på bön och gjorde slut på hungersnöden. Det blev flera drabbningar med filisterna. En gång när David och hans män var mitt i stridens hetta blev David trött och utmattad. En storväxt man som hette Jisbobenon närmade sig då David och tänkte döda honom. Spetsen på hans lans vägde flera kilo och han var klädd i en ny rustning. Men Abisai, Serudjas son, kom till Davids hjälp och dödade filisten. Efter detta sa männen bestämt till David, du ska inte gå ut i strid igen. Varför ska vi riskera att Israels ljus slocknar? Under en annan strid med filisterna i Gob dödade husatiten Sibekai, en storväxt man från Rafa som hette Saf. Och vid en annan strid på samma plats dödade Elhanan, brodern till gatiten Goliat, han som hade en lans lika kraftig som en vävbom. En annan gång när filistén och israeliterna stred i Gat kämpade de mot en jätte från Rafa med 6 fingrar på varje hand och 6 tår på varje fot. När han hånade Israel dödades han av Davids brorson Jonathan, son till Davids bror Simea. Alla dessa 4 kom från jättarnas stam i Gat och de blev dödade av Davids män. Kapitel 22. Efter det att Herren hade räddat David från alla hans fiender och från Saul, sjöng David denna sång inför Herren. Herren är min klippa, min borg och min frälsare. Jag ska gömma mig i Gud, som är min klippa och min tillflykt. Han är min sköld och min frälsning, min tillflykt och mitt skydd. Tack min frälsare, du har räddat mig från alla mina fiender. Herren den högste ropar jag till, han som har räddat mig från alla mina fiender. Dödens flod omgav mig, mörka vågor sköljde över mig. Jag var fångad och bunden av dödsriket och döden, men jag ropade på Herren i min nöd och han hörde mig från sitt tempel. Mitt rop nådde hans öron, då darrade jorden och himlen skakade i sin grund, för han var utom sig av vrede. Rök bolmade ur hans näsborrar, eldslågor slog ut från hans mun. Han åtskilde himlarna och steg ner till jorden genom moln och rök. Keruber bar hans tron på vindens vingar. Mörker omgav honom och molnen var tjocka omkring honom. Jorden lystes upp av hans härlighet som av blixtar. Herren dundrade från himlen, den allsmäktige lät höra sin mäktiga stämma. Han sköt pilar och jagade sina fiender på flykten. Med blixtar jagade han bort dem. Vid en pust av hans andedräkt blottlades djupen i havet och jordens grund blev synlig. Han räddade mig från sin tron i höjden. Han drog mig upp ur djupet. Han räddade mig undan mäktiga fiender, undan de som är allt för starka för mig. De överföll mig på min olyckas dag, men Herren blev min frälsning. Han förde mig ut i frihet och räddade mig, för jag var hans glädje. Herren belönade mig för min rättfärdighet. Mina händer var rena. Jag har hållit mig på Herrens väg och inte lämnat min Gud. Jag kände hans lagar och lydde dem. Inför honom är jag felfri. Jag har hållit mig borta från all synd. Det är därför som Herren har gjort så mycket för mig, för han ser att jag är lydig. Du är barmhärtig mot de barmhärtiga. Du visar din fullkomlighet mot de som är utan skuld. För de som är rena visar du din renhet, men de onda vänder du ryggen. Du räddar de ödmjuka och förödmjukar de som inte vill böja sig. Herre, du är mitt ljus. Du lyser upp mitt mörker. Med din makt kan jag krossa en armé. Med din styrka stormar jag murar. Guds vägar är fullkomliga. Herrens ord är sanna. Han skyddar alla som kommer till honom. Endast Herren är Gud. Vi har ingen annan frälsare. Gud är mitt starka fäste. Han ger mig trygghet. Han ser till att de goda vandrar den rätta vägen, säkra på foten som bergsjätter bland klipporna. Han ger mig skicklighet i striden och kraft att använda den starkaste båge. Du gav mig din frälsningssköld. Din hjälp har gjort mig stor. Du gjorde mina steg lätta och mina fötter starka. Jag förföljde mina fiender och utplånade dem. Jag gav mig ingen ro förrän den sista av dem utplånats. Jag krossade dem så att ingen av dem kan resa sig igen. Jag trampade dem under mina fötter. Du rustade mig med styrka och hjälpte mig att fälla mina motståndare till marken. Du har hjälpt mig att driva mina fiender på flykten. Jag har utplånat dem allesammans. De sökte förgäves efter hjälp. De ropade till Gud, men han gav dem inget svar. Jag slog dem till marken och krossade dem till damm. Jag trampade ner dem i vägens lera. Du har skyddat mig från uppror bland mitt folk. Du gav mig makt att härska över främmande folk som blivit mina tjänare. När utlänningar hör om min makt, lyder de mig. De tappar modet och kommer darrande ut ur sina hålor. Herren lever. Välsignad är min klippa. Prisa min frälsningsgud. Välsignad är Gud som förgör dem som är emot mig och räddar mig från mina fiender. Du bevarar mig och upphöjer mig över dem. Du räddar mig ur deras våld. Därför vill jag tacka dig inför alla folk, Herre, och sjunga lovsånger till ditt namn. Du gör din kung segerrik. du visar din utvalde barmhärtighet. Ja, så gör du mot David och hans ättlingar i evighet. Kapitel 23. Dessa var Davids sista ord. David, Isais son, talar. David, den som Gud gav en sådan underbar framgång. David, smord av Jakobs Gud. David, Israels sångare och diktare. Herrens ande talade genom mig, och hans ord var på min tunga. Israels klippa sa till mig, en ska komma som ska regera rättfärdigt. Han ska vara som morgonens ljus. Ja, som en klar morgon utan ett moln, som friskheten i det gröna gräset när det växer fram. Det är min familj han har utvalt. Ja, Gud har ingått ett evigt förbund med mig. Hans avtal är evigt, slutgiltigt och beseglat. Han ska se till att jag alltid är trygg och har framgång. Men de gudlösa är som törnen som kastas bort. De som vill komma åt törnen måste ha skarpa verktyg att hugga ner dem och bränna dem där de faller. Här följer namnen på Davids hjältar. Josef Bassebet från Takimon var den främsta av de tre. I en strid dödade han en gång 800 man med sitt spjut. Närmast honom kom Eliasar, Dodis son och sonson till Ahui. Han var en av tre män som tillsammans med David höll tillbaka filisterna den gången när resten av Israels armé flydde. Han dödade filister ända till hans hand inte längre orkade lyfta svärdet. Herren gav honom en stor seger den dagen. Resten av armén återvände, men bara för att ta byte. Sedan kom Samma, son till Age från Harar. En gång, när alla hans män övergav honom och flydde under ett av filisternas anfall, ställde han sig mitt på en ärtåker. Ensam slog han tillbaka filisterna, och Gud gav även honom en stor seger. En dag under skördetiden, när David bodde i Adullams grotta och filisterna var vid Refaimsdalen, fick han besök av tre män, som alla var bland de 30 förnämsta av Davids män. David var just då inne i befästningen och filisterna i Betlehem. David råkade säga, jag längtar så efter det goda vattnet från brunnen vid stadsporten. Då bröt sig de tre männen genom filisternas linjer, hämtade upp vatten ur brunnen och tog det med till David. Men han vägrade att dricka det. Istället hällde han ut inför Herren. Nej, min Gud, utropade han. Jag kan inte dricka det. Dessa tre män har riskerat sina liv och detta kunde ha varit deras blod. Sådana var Davids hjältar. En av dem, den modigaste, var Abisai, Joabs bror. Vid ett tillfälle mötte han 300 fiender ensam och dödade dem allesammans. Det var genom sådana bragder som han blev lika berömd som de tre, även om han inte var en av dem. Men han var den mäktigaste av de 30, de förnämsta officerarna i armén och deras ledare. Där fanns också Benadja, Jojadas son, en modig soldat från Kabseel. Benadja dödade två av moabiternas bästa män. En annan gång gick han ner i en håla en snöig dag och dödade ett lejon. Beväpnad bara med en klubba dödade han vid ett annat tillfälle en egyptisk krigare som hade ett spjut. Han vred ur egyptiens hand och dödade honom med det. Detta var några av de bragder som gav Benadja nästan lika stort rykte som de tre främsta hjältarna. Han var en av de främsta bland de 30, även om han inte var en av de tre. David gjorde honom till chef för sin livvakt. Asael, Joabs bror, var också bland de 30. De andra var Elhanan, Dodos son från Betlehem, Samma från Harod, Elika från Harod, Heles från Pelet, Ira, Ikkes son från Tekoa, Abieser från Anatot, Mebunai från Husat, Salmon från Ahoa, Maherai från Netofa, Heleb, Banans son från Netofa, Ittai, Ribbais son från Benjamins stam från Gibea, Benadja från Pirgaton, Hidai från Gas dalar, Abialbon från Arabat, Asmavet från Barhum, Eljaba från Salbon, Jasens söner, Jonathan, Samma från Harar, Ahiam, Sarars son från Harar, Elifelet, Aisbais son från Maka, Eliam, Aitofels son från Gilo, Hesro från Karmel, Parai från Arabat, Jegel, Natans son från Soba, Mibhar, Hagris son, Selek från Ammon, Naharai, Joabs vapendragare från Beron, Ira från Jattir, Gareb från Jattir, hetiten Uria, allt som allt 37 stycken. Kapitel 24. Än en gång flammade Herrens vrede upp mot Israel. David gjorde sig till ovän med folket genom att sätta igång med en folkräkning. Kungen sa till Joab och de andra officerarna: räkna allt folket, från Dan till Beerseba, från den ena änden av landet till den andra, och mönstra de stridsdugliga så jag vet hur starka vi är. Men Joab svarade: Herren får gärna för mig öka vår stridskraft 100 gånger om och låta dig få uppleva det. Men varför ska vi räkna folket? Kungen tystade emellertid Joabs invändningar, och Joab och de andra arméofficerarna gick ut för att verkställa befallningen. De gick först över Jordan och slog läger söder om staden Aror, som ligger mitt i Gads dal, nära Jaeser. Sedan gick de till Gilead i Tatum Hodsis land och till Dan Jan och runt mot Sidon. Därefter gick de till Tyros fästning och till Hivenas och Kananenas städer och slutligen över till Juda och ända till Beerseba. De genomkorsade alltså hela landet och slutförde sin uppgift på 9 månader och 20 dagar. Joab rapporterade antalet stridsdugliga män till kungen, 800 000 i Israel och 500 000 i Juda. Men efter det att räkningen av folket hade slutförts började Davids samvete att oroa honom, och han sa till Herren: jag har handlat fel, förlåt mig min dåraktighet. Nästa morgon gav Herren ett budskap till Gad, Davids profet, som han skulle meddela David. Herren sa: säg till David att han får välja mellan tre saker. Gad gick till David och sa: du har tre saker att välja på. 3 års hungersnöd i landet, 3 månaders flykt undan dina fiender eller 3 dagars pest. Tänk efter och låt mig veta vilket svar du tänker ge till Herren som har sänt mig. Detta är ett svårt val, svarade David, men det är bättre att falla i Herrens hand än i människors. Då sände Herren redan samma morgon en pest över Israel. Den varade i 3 dagar och 70 000 av landets invånare dog. Men när dödsängeln gjorde sig beredd att förgöra Jerusalem ångrade Herren vad som hänt och bad honom sluta. Vid det tillfället stod ängeln vid Jebusén Araunas logge. När David såg ängeln sa han till Herren: det är ju jag som har syndat. Vad har mitt folk gjort? Låt din vrede komma över mig och min familj. Den dagen kom Gad till David och sa till honom: gå och bygg ett altare åt Herren vid Jebusén Araunas logge. Då gick David ut för att göra som Herren hade befallt honom. När Arauna såg kungen och hans män komma mot honom gick han fram till dem och föll ner för dem med ansiktet mot jorden och frågade: men varför har du kommit hit? David svarade: jag har kommit hit för att köpa din loge så att jag kan bygga ett altare där åt Herren för att han ska stoppa pesten. Ta vad du behöver, sa Arauna då. Här är boskap till brännoffret och du kan använda tröskverktygen och oken som ved för att få en eld till altaret. Jag vill ge dig allt sammans och måtte Herren ta emot ditt offer. Men kungen sa till Arauna: nej, jag vill inte ha det som en gåva. Jag vill köpa det av dig. För jag vill inte offra ett brännoffer till Herren, min Gud, som inte har kostat mig något. David betalade 50 siklar silver till Arauna för logen och djuren. Sedan byggde David ett altare där åt Herren och offrade brännoffer och fridsoffer. Herren svarade på hans bön och pesten upphörde.